Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs.
Och nu har vi glädjen att idag välkomna Elly Gunnarsson som sommarpratare här i Radio Örnsköldsvik.
Välkomna till mitt program som börjar i barndomslandet Åsele. Jag ser tillbaka och ger exempel på förändringar i samhället under mitt liv. Det blir även några glimtar från en resa som sjuksköterska på utbildning i Liverpool. En annan tid, ett annat liv, ett annat samhälle. Det var Åsele, mitt barndomsland. En bra uppväxtort. I en annan tid. Änglamark för ett barn. Nu är kommunen den tredje i avfolkningsligan i vårt land. Min pappa Gunnar startade så kallad omnibuslinje från Norrfors, Åsele, Vilhelmina. Det var den tidens möjlighet att knyta ihop tåglinjer med glesbygdens grusvägar. När omnibussarna började trafikera Åsele fanns det ingen bro över Ångermanälven utan bara två färjor.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Den vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm, leka till du mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt de får leva. De är ju så sköna.
Det var Sven-Bertil Taube som sjöng Änglamark. Då postverket började intressera sig för busslinjer som skötte viktiga transporter i glesbygden köpte det statliga verket upp de flesta linjerna. Som lockbete erbjöds de driftiga entreprenörerna anställning. Pappa Gunnar blev erbjuden trafikledartjänst i Åsele för ett område med linjenät upp till Risbäck och Borgafjäll och ned till Torsberg och Jönsele. De här linjerna var även sammanlänkade med Umeå och Eviks busslinjer. Till Gunnars arbetsuppgifter hörde även att själv köra vissa turer. För oss barn var det spännande när vi ibland en och en fick följa med och sitta på en bänk vid den inbyggda motorhuven. Där satt jag och hade god överblick. Passagerare kom och gick. Det var brunbrända skogsarbetare, handelsresande med sina stora väskor, samer som skulle ut till renarna, kvinnor och män på väg till och från tätorterna i olika ärenden, till exempel ett läkarbesök. I en tid när ett fåtal hade egen bil var postdiligensen förbindelsen mellan orterna, köpenskapen och människorna. Ofta respekterades skylten samtal med föraren förbjudet, men ibland kom det in någon pratglad passagerare som skötte underhållningen i bussen.
Nothing but love.
Time on my hands, och det var Billie Holiday som sjöng. I de större byarna fanns poststationer. På varje station var det en kvinna som skötte om hela rulliansen. Det stämplade, räknade pengar, tog emot och skickade postsäckar och postväskor. Det där med postväskorna tyckte jag var ett särskilt äventyr. Mindre byar och enstaka gårdar hade läderväskor för posthanteringen. Väskorna hängdes upp på en stolpe vid vägkanten. Stolpen hade en slå i färdriktningen med metallkläpp. Där hängdes postväskan upp. När bussen närmade sig den här stolpen sänktes farten något och pappa öppnade fönstret och sträckte ut armen och fångade väskan. På turen tillbaka fanns posten från stationen i väskan som slängdes ut vid vägkanten mitt emot stolpen. En sommar när jag besökte moster i Norrmjölle fick jag gå och hämta byns postväska vid D4. Sedan kom alla till moster och hämtade och skickade sin post. Nästa dag hängdes väskan på stolpen. Den här uppgiften skötte varje hushåll i byn en vecka i taget. När jag började första klass var vi så många barn att det inte fanns plats för oss i skollokalerna. Vi placerades därför i det så kallade föreningshuset och delades upp i två parallella klasser. I min grupp hade vi en rätt allvarsam fröken. Den andra klassen hade en lärare som var något gladare och ofta sjöng med barnen. Isoleringen mellan klassrummen var inte så bra. Därför hörde vår grupp alla sånginslagen samtidigt som vi måste koncentrera oss på vår egen lärars undervisning. Utsikten från vårt klassrum var mot ett uthus på baksidan av föreningshuset. I uthuset förvarades likkistor. Ibland kom en äldre kvinna och låste upp uthuset. Hon lät dörren stå öppen. Hade vi rast försökte vi gå nära och se på inredningen i kistorna. Allt vi såg var träull och tyg. När kvinnan hade besökt och arbetat i förrådet avslutades det ofta med att det kom en man med en kärra. Sedan lyfte kvinnan och mannen över en kista till kärran som mannen drog och kvinnan följde efter. Men vi barn var aldrig säkra att undra med varandra. Låg det inte någon död i kistan på vagnen? På måndag morgon när vi kom till vårt klassrum i föreningshuset var det lite rörigt. Under helgen hade dans och andra aktiviteter rört på våra skolbänkar som flyttats om. Och då gällde det att söka rätt på sin bänk. En gång fick vi skolbarn vara med om ett uppmärksammat artistbesök i föreningshuset. Det var spänning i luften. Stora salen var fullpackad med åselebor. Längst fram satt vi barn och bakom oss fanns alla lärarna. Jag hörde hur en av folkskollärarna vände sig till en kollega och sa: jag brukar inte gå på sådana här sammankomster, men det här är så unikt att man måste vara med. Sålet och småpratet tystnade när hon kom upp på scenen. Dåtidens Carola.
Har du kvar din barnatro ifrån hennes lugna bo? Kan du bedja en som förr du alltid var? Gud som haver barnen kär, se till ni som liten är. Gamla mor då känner sig så nöjd och glad. Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllene bro. har kanske vandrat kring, runt kring hela jordens ring. Och i fjärran land du sökt att lyckan nå. Du har gråtit många gång, då du hört en gammal sång, som du minnes ifrån hemmets lugna vrå. Likt en seglare i hamn blev du lugn i moders famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid lade trygg i Herrens hand. Du blir lycklig liksom förr om du öppnar hjärtats dörr. Barna årens ställhet återbliver din. Ut i himmelen blir fröjd och du själv blir glad och nöjd. Du kan sjunga sen med jubel i ditt sinn. Varna tro, varna tro, till himmelen du är en gyllene bro. Varna tro, varna tro, till himmelen du är en gyllene bro.
Så stod hon där, Lapp-Lisa, klädd i samedräkt och sjöng sitt paradnummer "Har du kvar din barnatro?" Soldat i Frälsningsarmén, älskad och respekterad i Skandinavien och USA. Hela hennes utrustning var en gitarr och en tjock handskriven anteckningsbok med hennes repertoar. Utan högtalare, men med en röst som nådde fram både i sång och tal. Jag kom att tänka på den här händelsen när jag läste om att man i en kommun hade förbjudit Frälsningsarmén att sjunga på äldreboende. Men beslutet togs tillbaka. Undra på det. Gårdagens människor som är nutidens äldre kan de här sångerna veta att Frälsningsarmén står för hjälp och barmhärtighet. I 14 års åldern, eller till och med tidigare, kunde det första sommarjobbet för oss Åselungdomar bli plantsättning för ny skog. Min första erfarenhet av det arbetet var i närheten av Tegelträsk, inte långt från de så kallade Stockholmsgatorna. Jag och min jämnåriga skolkamrat Sven-Olof cyklade till Tegelträsk. Därifrån var det en lång promenad med veckomaten på ryggen till skogsbaracken. Baracken hade två rum, ett för män och pojkar, ett för kvinnor och flickor. Arbetsmetoden det året var att någon grävde upp jord, eller snarare sand, och fyllde plantsättarnas stora sinkhinkar, som vi sedan bar till den som gjort det hål i marken. Där kilade vi fast en tallplanta med hjälp av jorden i hinken. Att bära jordhinken var tungt och dessutom måste vi vara snabba. Basen såg till att vi då och då fick vad man kallade minuter. Då satte vi oss och vilade. Sven-Olof lade sig alltid och somnade. De vuxna kvinnorna som var med i arbetslaget så ofta, låt honom sova, han är så trött. Sven-Olof vaknade av sig själv när vi andra hade arbetat en stund. När Sven-Olof och jag cyklade hem inför första helgen berättade han skrattande att han bara låtsade sova när vi rastade, för han tyckte det var så trist och tungt.
sommaren än höst. Och jag vill finnas till, så klart jag vill. Vill gärna känna solen som en tröst. Ja, jag vill, så klart jag vill. Bli sann, och jag vill finnas till, så klart jag vill. Jag vill nog trampa gräs där jag går fram. Ja, jag vill, så klart jag vill.
Det var Svante Turesson med Jag vill hellre ha en sommar än en höst. När vi fick vår första lön hade Sven-Olof fått mer än mig. Jag trodde det var något fel och ringde därför skogsfaktorn och fick svaret: nej, det är så. Pojkarna är starkare och arbetar mer än flickorna. Därför får de högre lön. Jag visste inte vad könsdiskriminering var före den här händelsen. Har tiderna förändrat löneskillnaden mellan könen? Tyvärr är det inte helt borta idag, men kanske mer sofistikerat. Efter den här plantsättningen följde flera, men med andra metoder. Men då var det på andra platser. Vi bar inte längre tunga jordhinkar. Vilka är det som gör det här arbetet idag? Jag vet inte säkert. Men kanske är det tillresande från Thailand och andra länder. Ett annat sommarjobb var telegrambud. Återigen, det var en annan tid, ett annat samhälle. Då fanns det inte telefon hos alla. I mitt hem hade vi, om jag minns rätt, telefonnummer 89. På telefonstationen fanns två telefonhytter. Som telegrambud måste jag trycka på några knappar på dörrbläcket för att få tillträde till rummet med kopplingsborden. Det vill säga där telefonisterna arbetade med att manuellt via sladdar koppla ihop telefonabonnenterna. var det något speciellt spännande kopplades alla telefonisterna in och lyssnade andlöst. Av det telegram jag cyklade ut med minns jag speciellt den så kallade tusenkonstnären som ofta inför helgerna fick telegram om man kunde komma och spela på någon dans i området. Röran i hans verkstad var något jag förundrade mig över varje gång jag kom med telegram. Det var Per Skareng som spelade El Colibri. Ett annat telegram jag minns var när kungen skickade ett telegram till en 100-åring på ålderdomshemmet. För övrigt innebar telegramsbudsjobbet att jag cyklade runt med en kärra och delade ut telefonkataloger i samhället och närliggande byar. Idag har mobiler blivit en självklarhet. Allt flera säger upp sitt fasta telefonabonnemang. Men elektroniken har ersatt telegrambuden. För ungdomar i Åsele var Umeå och Övik de närmaste stora metropolerna. Mina fyra bröder flyttade till Övik. Det skedde i åldersordning. Först Lars-Erik, sedan Folke, därefter Lennart. Själv gjorde jag en sväng till huvudstaden för barnpassning och folkhögskola. Sedan blev det sjuksköterskeutbildning, bland annat med praktik i Övik. Sjuksköterskearbete i Härnösand och Övik. Vårdlärarutbildning, lärar- och skolledarjobb och doktorsexamen i sociologi.
Står där hela natten. Ge dig skydd mot köld och regn. Thank you. gammal, rocken sliten. Och folk behandlar dig hur de vill, men du är älskad mitt i skiten. Himmelriket hör dig till.
Vila dina trötta fötter.
Det var Ingemar Olsson som sjöng Luffarens vaggsång. Men nu gör jag ett stopp på Lisvägen och tar er med till Liverpool. I Liverpool gick jag 1961 en kurs i tropisk medicin för sjuksköterskor. Utbildningen var upplagd med praktik på en avdelning för patienter med tropiska sjukdomar. Kursens teoridelar var föreläsningar och laborationer på ett institut. Utbildningen avslutades med en skriftlig och muntlig tentamen. Arbetets uppläggning och hierarkin vid Sefton General Hospital var något annorlunda än jag var van vid i Sverige. Avdelningsläkaren gjorde till exempel en del av det som här hemma tillhörde sjuksköterskejobbet. Husmor, matron, hade stort inflytande. När man besökte henne på expeditionen gällde det att backas ut så man inte av oartighet vände henne ryggen. Likaså var hennes klinikföreståndare aktade personer när de dagligen kom på inspektionsronder till avdelningen. Då gällde det att kavla ner uniformsärmarna och sätta på manschetterna och gå två steg bakom när hon gick runt och frågade patienterna om de var nöjda med vården. Ett viktigt förhållande var patienternas religionstillhörighet. På expeditionen fanns två listor. Ett med namnen på de protestantiska patienterna. Den andra förteckningen av katolikerna. En präst från varje trosinriktning kom ofta och besökte patienterna. Visserligen tog de med sin lista när de gick runt till patienterna, men för ingen av prästerna verkade det finnas någon skillnad när det gällde att stanna och småprata med alla.
Thank you.
Det var Berlins radiosymfoniker som framförde Ostias av Mozart. Det är det sista han skriver. Vi var 8 deltagare i kursen. Iris, som jag kallar henne, kom från Nigeria. Heide från Tyskland och jag från Sverige. Övriga deltagare var från England. Det var Iris och Heide som jag oftast tjänstgjorde med. Av de engelska deltagarna blev det Kathleen som försökte och lyckades väl att ta hand om mig och visa mig sitt England. Sommaren var varm. Heide och jag hade nattjänstgöring. På dagen när vi skulle sova måste vi ha öppet fönster. Men det fanns ett störande moment utanför våra rum. En tennisbana. Tidigt på morgonen när vi just hade somnat kom det tennisfrälsta och satte igång sitt smashstuds. Då vaknade vi nattarbetare. Eftersom tennisbanan användes hela dagen blev det dåligt med sömn. En natt när vi tjänstgjorde så Heide till mig. Eller nu har jag kommit på hur vi ska göra för att få sova. Så berättade hon sin strategi, vilket innebar att vi skulle skriva en lapp där det stod att det var förbjudet att spela tennis på banan före klockan 16 på eftermiddagen. Heide sa helt frankt, så undertecknar vi det med maitron, det vill säga husmor. Aldrig, sa jag. Men Heide skrev till verket och satte sig vid skrivmaskinen och skrev. Resultatet blev en förbudsskylt. Att inte spela tennis före klockan 4 på eftermiddagen. Undertecknad även det i maskinskrift, maitron.
Nobody knows but Jesus.
Alice Babs sjöng Nobody Knows the Trouble I Have Seen. När vi kom från nattpasset på morgon gick Heidi och fäste lappen på ingången till tennisbanan. Den förmiddagen kunde jag inte sova, utan var vaken och steg upp när jag hörde att det kom folk till tennisbanan. Samma mönster upprepades. Par efter par kom med racket och bollar, läste lappen och avlägsnade sig. Lappen satt kvar så länge Heidi och jag hade nattjänstgöring. Ingen ifrågasatte meddelandet, och hon som stod som undertecknare, maitron, husmor, hade så stor auktoritet att hon inte heller fick veta något. När vi i kursen skulle till föreläsningar och laborationer kom en minibuss och hämta. Med oss hade vi burkar med avföringsprover, rör med blodprover och annat material som skulle undersökas på Tropiska institutet där en docent och professor undervisade oss. En av dem berättade vid en föreläsning hur han vid ett tillfälle kom som konsult till ett sjukhus när besökstiden var slut och besökarna strömmade ut. Han hade svårt att gå mot folkströmmen och ställde sig därför på sidan. Han upptäckte då en man som hade en speciell förändring på näsan. En korrigering av huden som läkaren visste kunde vara tecken på lepra, det vill säga spetälska. Han gick fram till mannen, presenterade sig och påpekade sin iakttagelse. Den här mannen berättade att han hade sökt flera läkare för besvär med näsan, men ingen behandling hade hjälpt och ingen visste vilken sjukdom det var. Den här historien slutade med att lepradiagnosen fastställdes och mannen fick adekvat behandling för sin spetälska, tack vare en kunnig och iakttagande läkare. Lepran är inte utrotad. Exempelvis i Indien är den fortfarande ett stort problem. Kurskamraten Iris som var från Nigeria var både sjuksköterska och barnmorska. Vid det tillfället tog hon med mig in på sitt rum och plockade fram sin barnmorskeväska. Hon hade samlat en uppsättning barnmorskeinstrument och berättade med stor inlevelse hur hon skulle åka hem till Nigeria och hjälpa kvinnorna. Iris betonade att hon skaffat sig erfarenhet i England från platser där det kunde vara svåra förlossningar.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
What a wonderful world of Louis Armstrong. Iris var förlovad med en engelsman. När hon gick tropiska kursen arbetade han någonstans i Afrika, men inte i Iris hemtrakter. På sjukhuset där vi praktiserade fanns flera elever och sjuksköterskor från olika ställen i Afrika. Nu fungerade djungeltelegrafen så att någonstans hade en släkting till en av de afrikanska sjuksköterskorna i ett brev berättat om en engelsman som var sambo med en kvinna på orten. Brevmottagaren kunde identifiera mannen som Iris fästman och talade om det för henne. Men Iris var med barn, fästmannens barn. Vad hände? Ja, vad hände? Det som hände, hände snabbt. Efter några dagar kom Iris till mig och frågade om jag ville vara bröllopsvittne när hon skulle gifta sig med fästmannen. Det blev avdelningsläkaren och jag som var bröllopsvittnen och bjudna till en enkel supé efter vigseln. När kursen var färdig åkte Iris passagerarbåt hem till Nigeria. Haido och jag följde henne till båten. Där visade hon oss alla färgsprakande klänningstyger som hon köpt och skulle sy upp. Flera år senare skrev Iris och jag julkort till varandra. Varje jul var det ett nytt namn på julkortet. Julkorten upphörde så småningom och tyvärr vet jag inget om hennes senare liv. Det var Håkan Hagegård med Härlig är jorden. Tack för att ni har lyssnat. Jag önskar er en riktigt bra sommar.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.